Jesus, tack så jättemycket, kära Jesus, för allting som du har gjort för oss. Vi tackar dig Jesus för det blod som du utgöt för våra synders skull. Vi tackar dig Jesus för det verk som du har utfört, Herre. Det fullbordade verket som du utförde på Golgata kors. När du gav ditt liv till lösen för hela mänskligheten. Att var och en som tror på dig, bekänner dig som Herre, ska icke gå förlorad utan ha ett evigt liv tillsammans med dig i evigheternas evighet i himmelen. Jag tackar dig himmelska Fader. Jag tackar dig gode Gud att vi idag på pingstdagen får ta del av dig och ditt ord. Uppfyll våra andar, Herre. Uppfyll oss själva, Jesus, med det liv som du har tänkt att ska bo inom oss. Jesus, ge oss frimodighet, uppmuntran, tröst, kärlek, glädje, styrka i överflöd idag. Låt oss Gud få komma närmare ditt hjärta. Ta ett litet steg närmare dig Gud. För det står ju Gud i ditt ord att om vi närmar oss dig så ska du närma dig oss. Om vi tar första steget då springer du resten. Jag tackar dig gode Gud att vi idag ska få nya uppenbarelser vad det är att betyda att vara din lärjunge, att följa dig Jesus. Jag tackar dig Gud och välsigna ditt ord och jag ber Herre att jag ska bli mindre och du ska bli större. För din härlighet ska komma fram och ingenting annat. Halleluja. Är det styrk den som är trött och hela den som är sjuk. Är vi vill se mirakler mitt ibland oss, Gud, för du är den som är över och inte under. Du är den som har segrat och inte förlorat. Du är den som har all makt. Du är inte den som är tandlös. Du är den som regerar. Du är inte den som har fallit. Herre, låt oss få se idag en gnutt av den kraften som finns i den helige ande. Jag ber dig, gode Gud, kom över församlingen här och res upp den som är trött. Och Herre, hela den där sjukdom existerar. För vi tror på dig Gud. Vi tror på din kraft. Är inte mindre tro än att du ska ge oss den helige ande. När vi ber till dig Herre. När vi ödmjukar våra hjärtan och kommer till dig. Vad mera eller vad mindre vill du inte ge än att skänka den helige ande över oss. För i den helige ande finns livet till Faderns hjärta. Halleluja. Vi tackar dig gode Gud än en gång. I Jesu namn. Amen. Frid vare med er. Tack. Det är roligt att predika sin livs första pingstpredikan faktiskt. Så jag vet inte riktigt hur man gör. Så några äldre bröder eller systrar i Herren får ju tillrättavisa mig om jag är ute och flyger i teologins buskage. Jag hade där ett ganska tungt Guds ord att förmedla. Riktigt gott och haft ångest i mitt hjärta över att förmedla ett tungt ord till er. Det kan hända att ni tycker att det är lätt, men jag har på något sätt brottats in i min inre värld över att tala lite radikala ord med er idag. Men ni är väl en radikal åskådarskara, tror jag. Botten till den här förkunnelsen ligger egentligen i att jag härom veckan så satt jag och funderade för mig själv att jag tänkte tillbaka, nostalgisk man är. Så tänkte jag tillbaka kanske 4-5 år sedan då vi hade på ungdomsmötena cirka 120-130 besökare på kvällen. Och så tänkte jag för mig själv, var är dessa människor idag? Och jag blev lite sådär moloken och halvt nedsjunken i sådär ledsamma känslor. Jag kom fram till att inte många av de här ungdomarna som då var med på de här ungdomsmötena, våra samlingar, kvällsmöten, så är med i våra kristna led idag. Och då, man kan ju bli gladare av mindre. Och så blev jag ännu mer ledsen när igår då vi, det var inte ledsen över att vara på studentkalas, det är alltid trevligt på alla sätt och vis. Men det blev lite så här moloken över vad jag gick på stan sen på kvällen och så dessa hundratals unga människor som festade loss väldigt ordentligt. Unga människor och lite äldre människor och alla de söp och härjade loss som det vore det bästa som en människa kunde göra. Då blir jag ännu mer moloken och funderade att har vi kommit i Vasa, i Sionförsamlingen, till en sån plats där Guds församling inte egentligen har någon form av betydelse och inverkan i den stad som vi lever i. Där jag tippade, sa till min fru igår, att jag tippade att cirka 1500 ungdomar var i hovrättsparken med omnejd. Alla söp och härjade. Vi var nog inte många nyktra där, kan jag lova dig. Och jag frågar mig att var är församlingen? Var finns kraften som Jesus lovade församlingen att vi skulle få? Där vi ska, som jag bad, vara över och inte under. Vi ska gå segrande fram och inte se, så att säga, det ena nederlaget efter det andra. För kära vänner, det är ett nederlag då en människa vänder bort från Gud och går ut i världen. Det är ett nederlag då kyrkorna, församlingarna blir mindre och mindre på våra orter. Det är inte seger. Ett bönehus förvandlas till en krog. Det är inte seger, inte i min värld i alla fall. Så då måste vi gå tillbaka. Och jag studerade Guds ord ganska flitigt de sista veckorna. Och bett till Gud och försökt hitta små, små nyanser och tecken på vad är det egentligen som behöver ske med oss, med Guds församling. Och min rubrik är så som lyder. Vi behöver be om att få ett hjärta som älskar Herren. Vi behöver få ett hjärta där ingenting annat är väsentligt än Guds rike. Klart, det är ju det också. Men ingenting ska vara mer viktigt än Guds rike i våra liv. Jag har sagt så här till min kära cellgrupp, som för övrigt har prov i Jesaja inkommande onsdag. Så jag har sagt att finns det någonting i ditt liv som är viktigare än Jesus, kommer du en dag att välja bort Jesus och följa dig istället. Att vi behöver, tror jag, vara ärliga med oss själva. Och på något sätt rannsaka oss gång efter gång. Och se, finns det saker som försöker smyga sig in och ta bort uppmärksamheten från Jesus? För om inte Jesus är kungen i ditt liv, regerar på din egen tron, så kommer Gud ha viss problematik och svårighet att kunna använda dig för det syfte som han har skapat dig för. Låt oss läsa lite Guds ord från femte Moseboken, kapitel 5 och 29. Så säger Gud så här i kapitel 5 och 29, femte Mosebok. Om det ändå hade sådana hjärtan att det fruktade mig och alltid höll mina bud, då skulle det alltid gå väl för dem och deras barn. Alltså om vi ändå hade såna hjärtan som älskade Herren över allting annat, då tror jag det mesta annat skulle lösas automatiskt. Jag var i bön den 28:e i 5:e. Också andra dagar, men speciellt den dagen så var jag i bön. Och då talade Gud till mig ett ord som jag bara måste skriva upp. Och också skicka per sms till några kära vänner. Då talade Gud till mig, jag tror det var Jesus som förmedlade de här orden. Att den som älskar mig, lyder mig. Den som lyder mig går i mina fotspår. Den som går i mina fotspår tar upp mitt kors och förnekar sig själv. Jag tror att är Jesus det viktigaste i ditt liv, så kommer allting annat i jämförelse med det att blekna. Det betyder inte att familjen, arbete etc. är oväsentligt. Men det betyder i alla fall att om vi jämför dessa två så ska alltid Jesus vinna. Jesus är det viktigaste och ska vara det viktigaste i våra liv. För Jesus sa ju själv, bläddrar jag fram i Matteus 16:24, att om någon vill följa mig ska han förneka sig själv, ta på sitt kors och följa mig. Och den första frågan jag vill slänga ut i församlingen är att vill vi egentligen följa Jesus? Vill vi följa Jesus? Eller har vi en egen agenda som styr våra fotspår? Och en andra följdfrågan av lite mindre svår karaktär är, vill vi ha väckelse? Jag har varit på ganska många bönemöten sedan jag blev frälst. Och en av de vanligaste bönerna som vi ber ut, Herre, sänd oss väckelse. Och nästan som man ska höra Guds ord svara tillbaka på den bönen. Genom att höra Gud säga, vill du vara mitt redskap så kan jag sända väckelse. Läser vi Bibeln, Gamla testamentet speciellt, så var det oftast en människa som var lydig Gud och kunde förvandla i princip en hel nation. Som Elia, Mose, Abraham, några av de här hårda profeterna också. Att det var en människa som var villig. En enda människa kunde göra stora saker. Och frågan vill bara ställa dig, och vi är vänner här i församlingen, så jag kan vara rak med dig. Och säga, vill vi följa Jesus? Och då säger du, ja men klart jag vill det. Och jag frågar mig själv, om vi vänder på frågan och jag riktar den i mitt eget huvud. Anders, skulle du vilja följa Jesus, så är jag ganska övertygad om att vi skulle se en helt annan stad än vad vi gör idag. Och nu kommer lagen in, klampande in i ditt huvud. Men det ska den inte göra, sparka ut den igen. För det handlar inte om lagen att följa Jesus. Utan det handlar om egentligen att vi är beroende av hans kraft. Men första frågan är att du ska bearbeta den i ditt huvud än en gång. Vill du följa Jesus? Eller vill du vara religiös? Och ta del av några fina möten nu som då. Och eventuellt utbristat halleluja var tredje vecka. Och det är säkert fint och vackert på alla sätt och vis. Men det förvandlar inte staden. Det förvandlar inte din omgivning. Genom religiösa mönster. Genom fina ord. Utan det förvandlar staden när ditt hjärta är överlåtet Herren. Så hans kraft får gå igenom dig och beröra de människor där du går fram. För vi talar och längtar efter en väckelse. Men vad är vi villiga att göra? Är vi ens villiga att göra någonting alls? Ibland så frågar jag mig själv, Anders, vill du ens vara kristen, när jag ser på mig själv hur jag lever? När jag inte prioriterar att älska mina medmänniskor. När jag inte prioriterar att gå den extra milen. När jag inte prioriterar att hjälpa de fattiga. När jag inte prioriterar att uppmuntra de som gråter. Det handlar om sjuka, besöka de som är i fängelse. Är jag villig att följa Jesus? Jag måste ödmjuka mina knän många gånger och bekänna inför Herren. Förlåt mig mina egoistiska tankar, mina egen agenda. Herre, låt din agenda bli min agenda. För vi får inte som församling hamna i det stadiet där vi bara säger fina ord. För vet ni vem som var experter på att säga fina ord? Jo, fariseerna. De kunde ju hela lagen in och ut. Fast du kan Bibeln fram och tillbaka, så det är inte så stor skillnad om det är bara ord du talar. Men orden resulterar inte på något sätt i ett liv som du lever. Om jag säger, utbrister från talarstolen här, älskar alla mina medmänniskor och jag vill hjälpa dem allihopa. Sen så går jag ut härifrån och jag skvallrar, jag baktalar, jag talar onda ord om människor. Vad betyder mina ord här framme om jag inte lever det jag säger? Säg mindre och gör mer. En bra start i ditt liv. Och jag har försökt att inte bli någon expert på det, jag och min älskade fru Julia där hemma. Men jag har sagt så här, att låt vårt hem vara en plats där vi inte talar negativa ord. Det är en bra start, tror jag. Sen om Herren uppgraderar vårt hjärta, så kan vi komma till den nivån där vi bara pratar positivt. Nu är det mestadels tyst. Nej, inte. Det stämde inte alls. Vi säger med många vackra ord att vi älskar Jesus. Men vi vill inte med våra liv visa att vi är hans lärjungar. Hur visade jag med mitt liv igår när jag gick på stan att jag var en Jesu lärjunge? Hur visade jag det? Inte vet jag själv, för jag gjorde inte. Så vi drivit mycket i alla fall. Vi måste få bort den här teorin. Och gå in i det praktiska, enkla, simpla evangeliet. En av de bästa komplimanger som jag brukar få när jag predikar. Brukar folk säga till mig, du predikar så enkelt. Och jag hoppas Herren alltid får på något sätt hålla mig i den nivån. Det är inte bara tala teologiska krummeluxer. Som ingen, om ens Herren själv, förstår. För vi måste primärt med våra liv visa att vi är Jesu lärjungar. Titus 1:16 säger något oerhört radikalt och fascinerande och gripande tillsammans. Det står att det försäkrar att det känner Gud, men med sina gärningar förnekar det honom. Det försäkrar att det känner Gud, men med sina gärningar förnekar det honom. Alltså, på vilket sätt skiljer sig vårt sätt att leva, vi som tror, och den människor utanför kyrkan som inte tror? Och nu talar inte jag om att vi kan Fadern vår på tre olika språk, och vi kan be, och vi har några biblar. Utan jag talar om på vilket sätt skiljer sig det liv vi lever, vi som är här inne i kyrkan, vi människor här, från det sätt som människorna är utanför. Jag har ibland observerat med en viss kritisk blick, så jag funderar på mig själv, att är jag något annorlunda egentligen på mitt sätt som jag lever? Ibland funderar jag, strävar efter samma materiella lyx. Jag strävar efter ibland, och jag har inte kommit så långt, en karriär. Jag strävar efter eventuellt att någon gång ha lite mer pengar än vad jag har idag. Man ska ha en bil, man ska ha ett hus. Och man ska på något sätt följa den här, det här systemet som vi har blivit implanterade i. Och så ska man säga, oj, men och så är jag kristen. Men om vi ska vara kristna så borde våra värderingar vara fullständigt olika dem som är i världen. I världen söker man världslig framgång. Men i Guds rike söker vi primärt andlig framgång. I världen så strävar man efter att få ett materiellt liv i lyx och överflöd. Men i Guds rike så strävar vi främst efter att se människor och städer och nationer bli förvandlade genom Guds helige ande. Kolosserbrevet 3:2 säger att vi ska sträva främst efter det som är där ovan och inte det som finns på jorden. Jag tror många gånger måste vi rannsaka oss, omvända oss, be om förlåtelse till Herren, där vi bara lever på exakt likadant sätt som de gör i världen. Hur många av oss har drömmar, det är våra största drömmar i livet, det är att vi ska få se våra vänner bli frälsta. Och inte primärt att vi ska ha så mycket materiellt trams som ändå brinner upp förr eller senare. Som vi ändå inte får med i himmelen. Hur många av oss tänker att yes, idag har jag fått lön, nu kan jag få hjälpa någon som har det lite sämre ställt. Istället för att få ut och shoppa allt det nya moderna materiella tramset som du inte heller får med dig in i himlen. Tänker vi på samma sätt som de i världen, så måste vi omvända våra hjärtan, böja våra knän inför Fadern själv och be Herre, förvandla mitt liv. Så jag får bli din avbild. Så inte jag går efter världens ande. För den leder bara till fördärv, medan Guds ande leder till liv. Och jag tror, kära församling, att vi måste alla mer eller mindre någon gång böja våra knän och säga, Gud, nu har jag än en gång tappat fokus. Nu tänker jag bara på det materiella igen och inte på det eviga andliga som varar i en evighet. För jag tror, här kommer jag till en halv central punkt i min predikan, att vi behöver en genuin omvändelse som inte bara bottnar ett ytligt halleluja eller ett spontant besök till bönekammaren, utan till ett hjärta som blir 100% förvandlat av Jesu kärlek. Jag tror vi behöver komma tillbaka den här urpingsten, om man får kalla det, eller vi kan dra till ännu längre tidsperiod, urkristendomen. För läs ur apostlagärningarna hur de levde där. Så inte satt de och fundera, hade ut en agenda att 11,5 månad så jobbar, sen en vecka på semester, sen oerhört salig en halv vecka för att vara på pingstkonferens. Och så var de nöjda med det. Nej, det var full fart hela tiden. Var de gick fram så predikades det evangelium, står det på ett ställe. Förföljelsen kom över församlingen. Och de spriddes till höger och till vänster. Och vart än det gick så predikade de. Det enda som var viktigt, om du läser apostlagärningarna, var att Guds rike fick träda fram. Inte skulle de ha några stora församlingar och skulle tävla i någon religiös kapplöpning där och se vem som ska vara bäst och störst. Den som var viktigt var att Guds rike fick träda fram. Och jag måste fråga oss, vad är det som är viktigt för oss i vår församling? Att vi ska ha en fin estrad, en fin vidakanon, en fin kyrka. Eller att Guds rike ska gå fram. Använder vi våra resurser i församlingen för att hjälpa det svaga och sargade? Eller använder det för att bygga en estrad där vi får på något sätt tycka att oj vad vi är duktiga. Och religiöst väldigt fina på alla sätt och vis. Jag tror, kära vänner, att vad vi bör be om, och det var det min bön för församlingen egentligen hela våren, att vi ska få en genuin omvändelse. Det som är på Jesu hjärta blir viktigt i våra liv. Och det som inte är lika viktigt så får ta mindre plats i vår vardag. För det som Gud mest ute av allt efter, det är inte att du ska göra och utföra massa saker. Han är inte ute efter dina gärningar framför allt, utan han är ute efter ditt hjärta. Han är ute efter ditt hjärta som säger Abba Fader. Som bevisar och ropar ut ett fullständigt beroendeskap av honom. Och det var hans primära bud som han säger också i 5 Mosebok 6 och 5. Så säger han att du ska älska din Gud av hela ditt hjärta, hela din själ och av all din kraft. Att Guds på något sätt primära kallelse över ditt liv. Att du ska få uppleva en sån förkrosselse, en sån på något sätt ödmjukhet. Att han ska få ta ditt hjärta 100%. Och det är det han är ute efter. Om vi talar väckelse, vad vi än vill tala om, så han är alltid ute efter det. Han är ute efter människohjärtan. Människohjärtan som avsäger sig sin egen rösträtt. Säg valtider kan man ta till sådana begrepp. Och på något sätt bara ödmjuka sig inför Herren. Ta del av hans rike och hans makt och hans härlighet. Och det är så viktigt för Gud att lyssna noga. Att Gud använder, låter ibland saker inträffa för mig och för dig. För att han ska få tag på ditt hjärta. Om vi läser Gamla Testamentet speciellt så tillät Gud olyckor drabba folket. Med jämna mellanrum. När då? Jo, när folket hade vänt sig bort från Herren. Och genom de här svårigheterna som drabbade människorna. Och jag med det menar ju inte att alla svårigheter ska vara välsignade på något sätt och vis. Kan jag intyga med mitt eget liv. Men ibland så tillåter Gud saker att hända för att vi ska vända våra hjärtan tillbaka till honom. För en sorg efter denna värld leder till död. Men sorg efter Guds hjärta så leder till liv. En egen tolkning där av något anonymt bibelord. För det Gud absolut är mest rädd för, att vi ska få hårda hjärtan som inte längre följer det som Gud har på sitt hjärta. David Wilkerson skrev i sin bok Synen där på 60-talet. Så skriver han en sån episod som har på något sätt fastnat i mig. För det var djävulen som kom in för Herren. Och så skriver han så här att, jo, om du ser ditt folk som följer dig hit och dit, men låt ditt folk, alltså djävulen sa till Gud så här, låt ditt folk få överflöd av allting de inte ens behöver. Bilar, hem, hus, etc. Så ska du se att de inte längre behöver dig. Och som jag minns rätt så svarar Gud så här, okej, låt det ske. Ibland har vi så mycket att Gud dränks undan i den bild och vardag som vi lever i. Att vårt hjärta hårdnar och blir kallt. Och jag predikar på så många olika tillfällen att man vet ju ibland, så ser man människor som kommer fram på förbön och tackar Gud för alla som gör det. Men ibland så ser man att det fastnar på ytan. Den här omvändelsen. Att det bara lite skrapar utanpå. Och man vet ibland tyvärr, och det svider i mitt hjärta varenda gång jag ser en sån situation, så vet man att när människan går ut ur kyrkolokalen eller var vi än har varit, så tar det inte länge så den gått bort från Herren igen. Och det är egentligen ett resultat av att omvändelsen inte har på något sätt tagit tag och gripit hela ditt hjärta och mitt hjärta. Utan när vi böjer våra knän så ska vi avsäga oss allting som vi själva är. Och bara ta emot oavkortat det som Gud vill ge oss. Han säger någonting ordentligt radikalt, Herren, i Jeremia 3:10. Att trots allt detta vände hennes otrogna syster Juda inte tillbaka till mig av hela sitt hjärta, utan endast i hyckleri, säger Herren. Hyckleri, ordet hyckleri omnämns inte jättemånga gånger i Bibeln. Men i det här sammanhanget så tycker jag det är så oerhört viktigt att vi kommer ihåg att har vi med Gud att göra, så ska ärligheten prägla alltid allt vi är. Fast vi är smutsiga och på något sätt tycker att vi inte ens är värda att komma inför Herren. Så jag tror inte Gud egentligen bryr sig så jättemycket om det, jämförelsevis med att vi är hårdhjärtade och ger en omvändelse som egentligen inte bryr oss om desto mera efter vi har gjort den. För omvändelse betyder ju att sättet som vi har levt förändras. Om jag vänder om med bilen, jag fortsätter inte framåt efter det. Låt oss säga att jag vänder om. Om jag säger att nu ska jag vända om med bilen och så fortsätter jag rakt fram. Folk tycker man är knäpp. Jag tar en ursväng där fram och så kör man vidare. En omvändelse bör resultera i att sättet som du har levt förändras. Från det som du kanske har tänkt till det som Herren har tänkt. Ordspråksboken 4:23 tynger mera på det här med vikten av att ha ett hjärta som älskar Herren. Framförallt som ska bevaras, må du bevara ditt hjärta, ty ut från hjärtat utgår livet. Och jag tror, vill jag säga än en gång, att ska vi i församlingen leva med ett hjärta som är omvänt Herren, då ska det se mycket annorlunda ut i vår stad. Jag tror, jag kan inte tänka mig det på annat sätt än att människor ska bli attraherade av oss, inte på ett kötsligt sätt, men av det sätt, den orsaken att Jesus bor i oss. Och jag vet inte om det är någon nyhet för er, men Jesus är attraktiv. Det står att evigheten finns inom varenda människa. Och jag tror att vi har ett hål, varenda människa går in med ett hål som bara Jesus kan fylla. Och jag tror när människor ser Jesus och får uppleva Jesus, så kommer de också känna draget till den här människan. Men om inte vi kan, som Paulus säger, att nu lever inte längre jag utan Jesus i mig. Kan vi inte säga det, så kommer de ha lite svårt att upptäcka att vi har Jesus. Men det är bara Jesus som kan förändra den här staden, det här landet. Det är inte du med dina gärningar eller någonting annat, utan det är bara den helige ande som bor i dig. Men vad vi behöver i församlingen, det är människor som är villiga att gå den extra milen. Som är villiga att ta på korset, förneka sig själv, sin egen agenda, allting vad det innebär, och följa Jesus. Jag kom på bara förra veckan. Två veckor sedan när jag var ute och gick, så sa jag till Herren mitt i allt när jag var på Vasatorg, att Gud, om det finns någon som behöver evangeliet, så jag är villig att gå. I stor frimodighet bad jag den bönen. Och det lustiga var att innan veckan var slut, så på 3 dagar så hade 8 människor tagit kontakt med mig i diversa andliga komplikationer och olika situationer. Och flera av dem hade aldrig på det sättet talat med tidigare. En hade jag talat med för 7 år sedan faktiskt. Men jag tror att att om Herren kan använda lilla jag och stora jag, så kan han använda lilla och stora dig med. Att det enda egentligen vi behöver säga ibland till Gud: Herre, om du vill, använd mig. Inte de stora sakerna som är de viktiga. Vi tror ibland då, om jag säger så där, så skickar ni iväg mig till Azerbaijan som personlig förberedare för presidentens fru. Och det kan hända att han gör det, men sannolikheten är ju inte stor. Och jag tror att Gud har ett sådant brinnande hjärta för att Vasa och Finland ska förvandlas, att han vill primärt sända ut lite missionärer i vardagen där du går fram. Och där du går fram, så går ju Gud fram. Frågan är om du vill att du eller Gud ska synas där du går fram. Och sista delen av min predikan så vill jag bara snabbt tala om vad som jag tror kommer av en sann omvändelse. Jag tror att du får en korrekt inställning av sann omvändelse till Gud Fadern själv. Har du ett hjärta som är 100% omvänt Herren, så kommer du, tror jag, att förstå först då hur mycket Gud älskar dig. Jag tror att en konsekvens av att ha ett överlåtet liv till Herren, så kommer att innebära att det religiösa oket som oftast vill lägga sig på våra axlar försvinner. Det religiösa oket som säger att du inte är bra nog för Herren. För du har ett hjärta som är överlåtet Gud, så kommer du att veta att du är bra nog för honom. Och att han älskar dig precis som du är. Jag tror att en av de vanligaste saker som jag har fått själavårda och bearbeta under mina år som frälst, så just det med självbilden. Man har ju gått den vägen själv, så man vet hur jobbigt det kan vara emellanåt. Men jag tror att det är enbart när vi kommer till Gud som den rätta inställningen kan träda i kraft. Då vi verkligen får uppleva att Gud älskar oss kompromisslöst. Jag tror också att du får en korrekt inställning till synden i ditt liv. Och hur du handskas med den. Jag tror människor som har ett hjärta som överlåtet Gud, att när synden kommer på besök, så är de snabba att omvända sig. Precis som vi hörde David. Berättelsen om David här som Patrik berättade. Att har du inte en korrekt, ska säga, ett hjärtats överlåtelse till Herren, tror jag också du kommer ha problem att bearbeta synden i dig. Jeremia 2:22 säger någonting halvlustigt här. Om du än tvättar dig och tvättar dig med soda, jag vet inte om det är vad som kallas bubbelbad, och tar aldrig så mycket såpa, syns ändå din synds fläckar inför mig, säger Herren, Herren. Att många gånger när vi på något sätt tycker att vi har gjort bort oss lite, så försöker vi kompensera på något sätt det här misstaget genom att vara lite extra duktig inför Herren. Kanske slänger in en 50-lapp extra i kollekten. Kanske vittna lite extra på arbete eller i skolan eller var vi än går fram. Men jag tror att lever vi nära Gud och har ett hjärta som är omvänt honom, så kommer vår inställning mot synden, vi kommer hata synden förstås. Men jag tror när vi faller, så kommer vi vara snabba att omvända oss och bekänna vår synd. Och inte bortförklara oss. Det var den stora skillnaden på Saul och David. När Saul blev ertrappad och konfronterad, så ville han ju bara bortförklara sig. Också med religiösa fraser. Också så kommer du få en korrekt inställning till dina medmänniskor. Jag tror att om du älskar Gud, så kommer en av dina högsta prioriteter i ditt liv vara att dina människor ska bli frälsta och att det ska gå väl för dem helt enkelt. Du kanske ringer dem dagligen och hör, hur är det med dig idag? Du kanske ber till Gud för dem på dina knän. Jag har bett för två av mina bästa vänner nu i 5 och 10 år. nästan varenda dag har jag varit på mina knän och ropat till Gud. Och tänker fortsätta tills jag är hemma och vunna till Guds rike. För det kan faktiskt vara så att du är den enda människan som har möjlighet att nå den här människan med evangeliet. Om inte du gör det, vem ska då göra det? Vem ska då göra det om inte du gör det? Vem ska nå mina bästa vänner om inte jag gör det? Vidare. Du blir beroende av den helige ande. Alltså, jag blev kvitt några beroenden när jag blev frälst. Men jag har fått ett nytt. Och det är nog att jag på något sätt är väldigt beroende av den helige ande. Jag vet att det går inte att gå i tjänst utan den helige andes kraft. Klart man kan försöka, men det går i alla fall mycket lättare om man har kraften inom en. Kraften som säger att allting förmår du genom honom som ger dig styrka. Och det är inte något fel att vara beroende av den helige ande, ska säga dig. Och vill du vara med om, jag hoppas att du vill det, vara med om under och mirakler. Då ska du be om, Herre, låt mig uppfyllas av anden. Låt mig få ta del av den här pingsglöden som du skickade ner för snart 2000 år sedan. För utan andens kraft så kommer det nog inte att hända väldigt mycket omkring dig. Och till sista punkten här. Jag tror också att du kommer att inse att det du har fått som gåva ska du ge som gåva. Jag vet inte så jättemycket om kärnkraftverk. Jag studerar så mycket atomfysik och allt annat konstig fysik man behöver för att känna till mycket om det. Men en sak vet jag. Att det finns inte så jättemånga kärnkraftverk som de bygger och producerar hundratals megawatt. Som är upp ensam i skogen så stilla där för sig själv. Utan att förmedla en enda watt vidare någonstans. Det brukar man kalla, tror jag man ska kalla det industrin, slöseri med resurser. Man producerar och producerar massvis, kanske gigawatt med energi och inte ger vidare någonting alls. Det tror jag att de flesta invånare snart ska börja mumla och ha sig och fundera att är det inte lite slöseri med resurser? Här har vi satsat massvis med resurser och pengar på att bygga ett stort kärnkraftverk som ska kunna hjälpa säkert 1 miljon människor. Ändå står det bara där i skogen för sig själv och pumpar ut energi ingenstans alls. Och det är lite likadant med oss kristna också. Att vi har alla troende den heliga ande inom oss. Men så få av oss ger vidare kraften. Så få av oss ger vidare kraften vi har fått från Herren. Och jag tror att när vi möter Gud och hans hjärta, så kommer vi inse att den här kraften kan jag inte behålla för mig själv. Jag måste ge vidare den. En av mina nästan vardagliga böner, det är min bön: Gud, finns det någon idag som behöver dig? Sänd mig i så fall, om du så vill. Använd mig, Herre, jag vill, om några av mina vänner har nöd, vara ett redskap för ditt rike. Och sannoliken, kära vänner, om Gud kan använda mig, så kan han använda dig ännu mera. Det är så bara. För jag tror inte att han formade mig när jag blev frälst den 23 oktober 98. Inte formade han mig till någon superduper underverk kristen robot som gick fram och gjorde stora segrar var han än gick fram. Men jag tror att jag fick möta Guds hjärta i alla fall lite. Att mitt liv med mina begränsningar och svagheter ändå kunde bli använt för Guds rike. Och det behövs inga stora examen i teologi, i ledarskap, i vad än du håller på med. Det enda som du behöver är att du har ett hjärta som älskar Jesus. Och har du ett hjärta som älskar Jesus, så kommer du att, när du går ut från denna församlingsbyggnad, så kommer du gå ut med en sån inställning: var finns det människor som behöver det som jag har fått? Var finns det människor som är beroende av den kraften som är inlagd i mitt hjärta? Jag kan inte tänka mig det, kära vänner, att vi som är fyllda av den heliga ande kan leva ute i världen likgiltiga till det vi ser. Det borde komma stygn i våra hjärtan när vi ser den förödelse som råder. När människor slösar bort sina liv i alkohol, i droger. Jag jobbar bland narkomaner nu, rehabilitering för narkomaner. Så jag ser hur den förödande konsekvens droger och alkohol kan ha på sina människor och hjärtans liv. Och många andra runt omkring för den delen. Men hur har du tänkt att du ska göra en skillnad där du går fram? Det är den sista frågan jag vill ställa dig. Vad är din plan för att Gud ska kunna använda dig och förändra den här orten dit Gud har satt dig? Vi har alla blivit kallade av honom. Vi har alla en speciell plats som Gud har tänkt att just dig så vill jag använda för att rädda de här människorna. För det finns en värld där utanför som verkligen mår oerhört illa. Jag träffade en man för några veckor sedan på 28 år. De aldrig hade hört talas om Jesu evangeliet. Och det är oerhört skrämmande i Finland idag. Det finns människor som inte har hört om Jesus, vad han har gjort för dem. Och om inte vi gör det, vem ska då göra det? Och jag har ingenting emot att vi skulle se lite mera passion i vår församling för de förlorade. Lite mera nöd och tårar. För annars kommer det bara bli sämre och sämre ju längre tiden går. Men om, och låt mig avsluta det med en vers ur Jeremia. Om jag hittar den. Kapitel 5 och 1. Gå omkring på gatorna i Jerusalem och lägg märke till vad ni ser. Sök på torgen om ni finner någon. Om det finns någon enda som gör det som är rätt. Och som frågar efter trohet, då ska jag förlåta staden. En enda söker Herren efter i den här staden. Och då Herrens fråga direkt från himlen till dig, är det du som Herren söker? Och tänk inte, nu vill jag bara avsluta med det, på att du är något hopplöst fall som inte har några talanger och inga gåvor. Låt mig fråga dig, hur mycket potential fanns det i de döda benen som det talas om i Hesekiel 37. Hesekiel blev anden fört en dal där det låg massvis med torra och döda ben i en dal. Hullar om bullar låg de allihopa. Jag tror inte många människor hade sådana stor framgång för de här benen som låg där en hög. De låg ju där döda allihopa. Säkert var det dött ganska länge. En hög med ben. Jag tror inga så stora framtidsvisioner var utstakade där. Då säger Gud, profetera över benen. Tala ut i den heliga andes kraft över benen, så ska du se att det blir liv igen. Och vad är det som händer? Jo, benen formas igen. Kött kommer på benen och livsande i dem. Så tro inte att du nå fall som inte Herren kan lösa, för du har i alla fall kött på benen. Enda Gud frågar efter dig, har du ett hjärta som är villigt att 100% vara överlåtet honom? Låt oss be. Herre Jesus, vi bara tackar dig Gud för din nåd och kärlek som du har älskat oss med. Jag prisar dig himmelska Fader att du har älskat oss så oerhört mycket. Att du dog för oss och våra synder redan innan ens vi älskade dig. Jesus, hjälp oss idag att ta allvar på den kallelse vi har på våra liv. Hjälp oss Jesus att prioritera ditt evangelium. Hjälp oss Jesus att älska dig högt över allting annat. Du Herre som har dött för oss, hur ska vi kunna göra annat än ge allting vi har tillbaka till dig? Jesus, du som Herre har botat alla sjukdomar, Du som den som lindrar ångest och helar depression. Jesus kallar idag på Sionförsamlingens medlemmar, allihopa som här inne. Sänk ner din kraft över församlingen. Vi vill inte se Vasastad gå förlorad. Vi vill se Jesus. Din härlighet kommer tillbaka igen. Och du frågar, Herre, finns det en enda som är villig att följa mig i den här staden? Då ska jag använda honom eller henne till att resa upp den igen. Och den ska återigen få se Guds härlighet. Herrens härlighet. Herre Jesus, jag ber att du ska sända en förkrosselse och en nöd över våra liv. För det står, Herre, det som sås i tårar, det ska vi skörda med jubel och glädje. Jag ber dig Gud, sänd Herre över en förkrosselse när vi går ut och ser hur det är ställt med vår nation. Att det är inte väl med detta land. Det är inte väl, Herre, med den nation som en gång böjde sina knän och ropade till dig under krigsåren. Så idag, Herre, så är våra hjärtan fjärran ifrån dig. Vi bryr oss inte längre, Herre, hur det går med våra människor som just nu inte känner dig. Vi är likgiltiga, Herre, till allting som sker runt omkring oss. Vi är likgiltiga, Herre, till vår nation som håller på att gå åt skogs med. Jesus, det är bara du, Herre, som kan förvandla våra hjärtan. Och återigen, Jesus, för oss tillbaka till den äkta och första kärleken. Jesus, hjälp oss, Herre. För i oss själva förmår vi inte det, Herre, men i dig förmår vi allting. Åh, Herre Jesus, jag bara tackar dig Gud också att du bara vill möta oss personligen. Och jag bara får en syn, en bild framför mig där jag ser att du har varit på, tror du var inne i sjukhus här någonstans och du har haft benproblem. Jag vet inte om det är benbrott eller någonting annat. Och jag bara känner att det inte riktigt blivit bra det här brottet, att det på något sätt inte riktigt blir lekt så som önskat vore. Men jag bara upplever den heliga andres lekande kraft. Jag vill bara röra vid din kropp och hela dig fullständigt i Jesu namn. Jesus. Och jag bara får en annan bild också framför mig. Där ser jag att det är någon här inne som har av alla saker man kan ha problem. Jag tror det är stridigheter med dina grannar. Och tror det finns oförlåtelse och sånt med i bilden. Och vad upplever den helige ande, vad manar dig? Du ska förlåta dina grannar i Jesu namn. Du ska lämna det bakom dig och gå vidare och välsigna dem i Jesu namn. Herre Jesus, hjälp oss att alltid älska varandra i den här församlingen. Herre, förlåt oss vår avundsjuka, vår girighet, vår bitterhet och allting annat, Herre, som förpestar din enhet. Hjälp oss Jesus att älska varandra med samma kärlek som du har älskat oss med. Hjälp oss Gud att alltid uppmuntra och stötta varandra där vi går fram. För Jesus, det är på, så högt upp på din prioriteringslista att det går väl för dina barn. Jesus. Hjälp oss Gud än en gång att överlåta hela våra liv till dig, Herre. Hjälp oss Gud att från den här stunden, om det inte har varit så tidigare, gå den väg som du har tänkt att vi ska gå. Låt oss Jesus vända oss om från våra döda gärningar och gå in på livets stig. Låt oss Gud inse att mycket av det gör så leder inte till någon som helst lön i himlen. Utan vi samlar bara våra skatter på jorden när mask och mal förstör. Låt oss Jesus vända om och sträva efter det som är i himlen. I Jesu underbara namn. I Jesu namn. Amen.